When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Under kvällen den 19 februari 1994 blev en ung kvinna vid namn Gloria Ramirez akut inlagd på sjukhuset Riverside General Hospital i Kalifornien. Ett dedikerat team av sjuksköterskor och läkare började behandla Gloria, men ganska snart började flera märkliga saker att inträffa. Bland annat upptäcktes små ljusa kristaller i hennes blod. Och strax därefter började personalen att svimma inne i behandlingsrummet, en efter en. Fallet kring Gloria Ramirez mystiska dödsfall och effekten hon hade på vårdpersonalen som behandlade henne har ända sedan den här kvällen fortsatt skapa debatt bland allmänheten samt inom den medicinska och vetenskapliga världen. Hej på er! Annie här och varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka och ett nytt avsnitt av Risa-podden. Och just den här veckan så har vi kommit över ett lite speciellt typ av fall skulle man kunna säga. Jag ska nämligen ta er igenom fallet kring Gloria Ramirez som ni precis har fått höra en liten summering om här i introt. Men innan vi tar och sätter igång så vill jag faktiskt bara nämna att det här är ett väldigt medicinskt och kemiavancerat avsnitt. Och all information som finns att ta del av, i princip, är ju på engelska. Så vi har verkligen gjort allt vi kan för att översätta allting på ett bra sätt så att det ska bli så tydligt som möjligt för er att ta del av. Men jag vill ändå passa på att lägga in en liten disclaimer ifall vissa uttal av framförallt olika kemiska substanser kanske inte kommer vara helt felfria. För även om det har googlats och lästs på en hel del inför det här avsnittet så är ju såklart varken jag eller Mickis experter inom det här området. Även om det känns som att man har kanske blivit några procent kunnigare efter all den här researchen. Men med det sagt så tycker jag faktiskt att vi tar och kör igång med den här veckans avsnitt och det medicinska mysteriet kring The Toxic Lady. Gloria Ramirez var en 31-årig kvinna som bodde i området Riverside i Kalifornien tillsammans med sin sambo och sina två barn från ett tidigare äktenskap. Gloria har beskrivits som en glädjespridare och en person som var vänlig mot alla, skämtade och skojade och som fick andra att känna sig trygga. Men trots sin glada och positiva uppsyn så kämpade Gloria mot en hel del utmaningar i livet. Hon hade nämligen ganska så nyligen blivit diagnostiserad med livmoderhalscancer och dessvärre hade sjukdomen redan hunnit utvecklas till det senare stadiet. Det fanns därför inte särskilt mycket man kunde göra för att faktiskt bota Glorias tillstånd, även om man såklart kunde försöka sakta ner utvecklingstakten av sjukdomen och förlänga hennes liv så gott man kunde. Men tragiskt nog skulle hon inte ens få njuta av den lilla tiden som hon trodde att hon hade kvar. Glorias hälsoproblem skulle nämligen nå sin kulmen under lördagen den 19 februari år 1994 när hon plötsligt drabbades av både hjärtklappning och oregelbunden andning. Hon betedde sig också ganska förvirrat och hade svårt att få fram sammanhängande meningar. Strax efter klockan 8 på kvällen blev hon därför akut inlagd på sjukhuset Riverside General Hospital. Vårdpersonalen på akutmottagningen tog hennes tillstånd på största möjliga allvar och satte igång direkt med behandlingen. Teamet som tog emot henne ska också ha blivit lite förvånade eftersom att just de symptomen som hon upplevde oftast brukade stämma in på lite äldre patienter. Och Gloria var ju bara 31 år gammal. Men en av de första sakerna som vårdpersonalen gjorde var att de injicerade Gloria med ett antal olika läkemedel i syfte att försöka normalisera hennes värden och framförallt hennes andning och höga puls. Bland annat så ska man ha använt sig av drogen Valium som framförallt har en lugnande, ångestdämpande och sederande effekt. Gloria reagerade dock inte alls som väntat på den här medicineringen. Och personalen började ganska direkt inse att någonting kändes fel. Deras nästa steg i behandlingen blev därför att plocka fram defibrillatorn, eller hjärtstartaren. De började snabbt klä av Gloria hennes kläder för att kunna komma åt ordentligt. Och i samband med detta så upptäckte vissa ur personalen en väldigt konstig syn. Flera personer noterade nämligen någon form av oljigt eller glansigt skimmer över hela Glorias kropp. Utöver det började man också känna en ganska så speciell lukt som verkade komma från hennes mun. En lukt som har beskrivits som en blandning av frukt och vitlök. Det här var såklart lite udda, men än så länge var det ingenting som varken sjuksköterskorna eller läkarna hann reflektera särskilt mycket över. För vid den här tidpunkten så hade ju alla i teamet fullt upp med att försöka normalisera hennes värden. En kort stund senare så började en sjuksköterska vid namn Susan Kane att ta ett blodprov från Glorias arm. Och hon reagerade då på att blodet luktade ammoniak. Susan skickade sedan vidare röret med blod till sin kollega, AT-läkaren Julie Gorchinski. Hon noterade då att man med blotta ögat kunde se små partiklar eller kristaller i en varm beigeaktig färg som flöt omkring i Glorias blod. Något som tydde på att saker och ting verkligen inte stod rätt till. I samband med allt det här så svimmade sjuksköterskan Susan och ramlade ihop på golvet. Hon blev förflyttad från behandlingsrummet omedelbart. Men det dröjde sedan inte länge alls innan AT-läkaren Julie började känna ett starkt illamående. Hon sa också att hon började känna sig lite yr och snurrig, så även Julie fick lov att lämna behandlingsrummet. Hon slog sig sedan ner för att vila lite, men det dröjde sedan inte många minuter innan hon också svimmade. Kort efter detta så svimmade en tredje person ur teamet som hade varit med och behandlat Gloria. En läkare vid namn Maureen Welsh. Vad det än var som hade fått både Susan och Julie att svimma fortsatte nu alltså att sprida sig. Fler och fler personer som vistades i rummet där Gloria behandlades drabbades av mer eller mindre allvarliga symptom. Flera av dem svimmade och andra upplevde symptom som bland annat andningssvårigheter, illamående, muskelspasmer och till och med tillfällig förlamning. Det här skapade såklart en stark oro bland vårdpersonalen och man började nu misstänka att Gloria kanske led av någon form av luftburet virus eller liknande som nu också hade börjat sprida sig bland personalen. Man fattade därför beslutet att börja evakuera hela akutmottagningen på sjukhuset och alla inlagda patienter fick flyttas ut på parkeringsplatsen precis utanför byggnaden. Väl där fick läkare och sjuksköterskor fortsätta behandla sina patienter så gott de bara kunde utifrån den rådande situationen. Ett fåtal utvalda personer stannade kvar inne med Gloria och fortsatte kämpa på med behandlingen. Men trots alla insatser och all den vilja som fanns bland vårdpersonalen så lyckades man tyvärr inte att rädda Gloria. Och strax innan klockan 9 på kvällen, det vill säga mindre än en timme efter det att hon först hade kommit in till akuten, så blev hon dödförklarad. Gloria ska nämligen ha drabbats av hjärtstopp, och trots att läkare behandlade henne med både HLR och defibrillator så fanns det till slut inget mer som kunde göras. Ett liv hade nu släckts, och totalt 23 personer ur personalen hade dessutom blivit sjuka efter att ha behandlat Gloria. Vissa så till den grad att de själva behövde läggas in på sjukhus efteråt. Med tanke på att man fortfarande inte visste om det fanns något giftigt eller smittsamt i eller i närheten av Glorias kropp, så valde man att kalla in ett specialteam iklädda skyddsdräkter, ett så kallat hazmat team. Deras huvudsakliga uppgift blev sedan att noggrant genomsöka hela akutmottagningen och resten av sjukhusområdet. Framförallt också själva rummet där Gloria hade behandlats. För kanske var det så att det hade varit någonting annat i rummet som hade triggat igång personalens symptom. Exempelvis någonting som hade att göra med städning eller hygienen i rummet. Det här specialteamet letade och letade, men de kunde verkligen inte hitta några ovanliga eller oroväckande fynd. Inga som helst spår av till exempel giftig gas, kemikalier, toxiner eller andra former av okända substanser. Det vill säga ingen egentlig förklaring till varför så pass många personer plötsligt hade svimmat eller på ett eller annat sätt blivit sjuka efter att ha vistats i närheten av Gloria. En annan märklig detalj var att ingen av ambulanspersonalen ska ha upplevt några symptom alls, och de hade ändå befunnit sig väldigt nära Gloria och på en betydligt mindre yta än personalen inne på sjukhuset. Men efter hennes död och som en extra säkerhetsåtgärd så valde man ändå att placera Glorias kropp i en typ av lufttät metalllåda. Till slut valde man dock att återigen öppna upp akutmottagningen eftersom att det faktiskt inte fanns några tecken på att det var något farligt med själva byggnaden och kring luften eller miljön inne i lokalerna. Därefter så passerade nästan en hel vecka innan man utförde den allra första obduktionen av Glorias kropp. Även vid det här tillfället så var all personal utrustade med skyddsdräkter och arbetet utfördes i ett avgränsat och säkrat rum. Den här obduktionen gav däremot inte några konkreta svar, och där och då var det egentligen ingenting som stack ut eller verkade särskilt konstigt. Efter att några av testerna från obduktionen kom tillbaka så upptäckte man däremot spår av ett ämne som heter dimetylsulfoxid i Glorias kropp. Det här ämnet förkortas ofta till DMSO och brukade förr i tiden användas som ett industriellt lösningsmedel. Men sen någon gång under början av 60-talet ungefär så började man använda DMSO för medicinskt bruk, framförallt som smärtlindring och till och med som en inofficiell och alternativ behandling av cancer. Hälsomyndigheterna i USA, alltså FDA, insåg sedan ganska snabbt att det fanns en hel del allvarliga biverkningar av DMSO och tog därför tillbaka sitt godkännande av ämnet. Men som ofta med den här typen av alternativa mediciner så fanns det såklart en hel del personer som valde att fortsätta använda DMSO trots att det varken var rekommenderat eller godkänt. Men en intressant liten detalj kring allt det här är att användandet av DMSO i flera fall kan framkalla en vitlökssmak i munnen och att även kroppen kan börja lukta vitlök. Obducenten ska därför ha misstänkt att Gloria kanske hade använt någon form av gel eller salva innehållande DMSO och att det i sin tur hade skapat den glansiga ytan på hennes hud och den vitlöksliknande lukten som vissa hade tyckt sig känna ur hennes mun. Så det förklarade ju kanske någonting i alla fall. Men tyvärr gav det långt ifrån tillräckliga svar kring hennes dödsfall och effekten som hennes kropp verkade ha haft på vårdpersonalen som behandlat henne. Ett par veckor senare utfördes därför en andra obduktion som inte heller visade på några nya eller speciellt överraskande resultat. Man tog dock ännu fler prover från Glorias kropp vid det här tillfället. Och dessa skickades sedan vidare till ett federalt forskningscentrum som heter Lawrence Livermore National Laboratory. Och väldigt kort sammanfattat kan man säga att de är ansvariga för olika typer av analyser inom väldigt avancerade områden, som bland annat uppbyggnaden av kärnvapen. Så deras forensiska labb satte i alla fall igång med att testa alla de proverna som hade samlats in från Glorias kropp i samband med obduktionen. Men det enda som det här labbet egentligen upptäckte och som kändes avvikande på något sätt var att hon skulle ha haft en ovanligt hög koncentration av dimetylsulfon i sin lever. Ett namn som för oss flesta låter väldigt likt det andra ämnet som vi precis pratade om, alltså dimetylsulfoxid, eller DMSO. Men det här är alltså två olika saker, och dimetylsulfon är mer exakt en organisk svavelinnehållande förening som också kallas för MSM och som bland annat säljs i olika former av kosttillskott på hälsobutiker. Dimetylsulfon i sig är med andra ord inte farligt och borde absolut inte ha kunnat orsaka Glorias död eller den typen av symptom som vårdpersonalen hade upplevt. Däremot ska det här labbet ha sagt att den ovanligt höga koncentrationen som upptäcktes i hennes lever skulle kunna vara anledningen till att Glorias blod hade haft en stark lukt av ammoniak. Men utöver det så kunde inte de heller bidra med någon vidare förklaring till de märkliga händelserna som utspelade sig i det här behandlingsrummet under kvällen den 19 februari.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Ungefär 10 veckor efter Glorias död så valde Riverside County att gå ut till allmänheten med information om vad den officiella dödsorsaken ansågs vara. Det här var alltså framåt slutet av april 1994. Den ansvarige rättsläkaren för Riverside County uppgav då att Gloria dog av hjärtstoppet och ingenting annat. Hjärtstoppet ska ha uppstått till följd av att hon hade drabbats av akut njursvikt. Och njursvikten ska ha uppstått till följd av den långt gångna livmoderhalscancern som hon led av. Med andra ord så ansåg man att Gloria hade dött av naturliga orsaker kopplade till sjukdom, snarare än någon form av mystisk förgiftning eller okänt virus som det nu hade börjat spekuleras en del om. Och det fanns fortfarande ingen som helst förklaring till hur och varför totalt 23 personer hade drabbats av olika sjukdomssymptom efter att ha vistats i närheten av Gloria. Under den här presskonferensen så gick rättsläkaren för Riverside County också ut med att man hade gjort omfattande tester och analyser och att man trots detta inte hade kunnat identifiera några giftiga substanser som skulle ha kunnat bidra till Glorias död eller symptomen som vårdpersonalen upplevde. Han erkände att det var väldigt märkligt och kanske till och med det enda medicinska fallet i världen där något sånt här hade hänt. Men den övergripande förklaringen tycktes ändå vara att personalen helt enkelt måste ha haft en ovanligt stark reaktion på det som han beskrev som lukten av död. Den här så kallade slutsatsen ställde sig väldigt många frågande till. Framförallt Glorias anhöriga och familjen Ramirez advokat. Han uttalade sig bland annat om att det kändes ganska konstigt att det tog hela 10 veckor för att kunna bekräfta en så pass ändå simpel dödsorsak som hjärtstopp till följd av njursvikt och livmoderhalscancer. Glorias sörjande familj köpte inte alls argumentet att hon skulle ha dött av naturliga orsaker. Och det började spekuleras vilt om att både ledningen på sjukhuset och Riverside County på något vis försökte täcka upp för sig för att slippa ta ansvar för Glorias mystiska död. Det fanns också en annan anledning till att familjen Ramirez kände sig skeptiska gentemot sjukhuset och Riverside County. Det var nämligen så att ungefär en vecka innan den här presskonferensen kring dödsorsaken så utfördes en tredje obduktion av Glorias kropp, något som inte sker särskilt ofta. Hennes familj hade då sagt att de ville välja en egen opartisk obducent som skulle utföra en sista undersökning av kroppen innan Gloria sen skulle läggas till sin sista vila. I samband med det här så möttes de av en hel del motstånd och fick till sig att ja, de kunde få göra det, men endast under väldigt specifika villkor. Och sen, efter lite av en juridisk tvist, så fick familjen tillåtelse att utföra den här privata obduktionen. Men dessvärre blev det då ännu ett misslyckande och ännu en tragedi för Glorias familj. Den ansvariga obducenten förklarade nämligen att hennes kropp var i ett alldeles för dåligt skick och att det hade slarvats i hanteringen vid tidigare undersökningar och obduktioner. Enligt vissa källor så ska Glorias hjärta inte heller ha funnits kvar i kroppen vid det här laget. Så han kunde helt enkelt inte göra sitt jobb ordentligt och kunde därför inte erbjuda familjen några konkreta svar eller förklaringar. Den här obducenten upptäckte inte heller några giftiga eller farliga substanser i Glorias kropp. Men oavsett resultatet så upplevde familjen Ramirez att det var konstigt hur pass mycket de faktiskt behövde kämpa för att få utföra den här egna opartiska obduktionen. Så på ett sätt kan man ju absolut förstå att både familjen men också många andra kände sig extremt skeptiska kring utredningen och den slutsatsen som man nu hade kommit fram till. Folk ville ha svar som helt enkelt inte verkade finnas. Och som man kan tänka sig så blev fallet kring Gloria Ramirez oerhört omtalat i både lokal och internationell media. I samband med alla rubriker och skriverier så tilldelades Gloria smeknamnet The Toxic Lady, eller Den giftiga damen, av media. Vilket alltså refererade till den starka effekten som hennes kropp av någon anledning verkade ha haft på alla de läkare och sjuksköterskor som hade jobbat för att försöka rädda hennes liv. Det var dock inte bara familjen Ramirez som krävde fler och utförligare svar kring Glorias död. Delstaten Kalifornien tyckte nämligen inte heller att Riverside County hade besvarat alla de frågor som fanns kring dödsfallet och vårdpersonalens mående. Hälsomyndigheterna i Kalifornien valde därför att starta upp en egen utredning och kopplade då in några av områdets mest kompetenta och erfarna läkare. Som en del av utredningen så började man med någonting så enkelt som ett formulär där man intervjuade alla de personerna från sjukhuset som på ett eller annat sätt hade drabbats av symptom i samband med att de hade behandlat Gloria. Därefter gick de igenom alla svaren och noterade då att de 23 personernas symptom på många sätt var liknande, men inte exakt likadana. Utöver det insåg man att större delen av de drabbade var kvinnor och samtliga personer hade blivit undersökta av läkare efter incidenten. Alla proverna, inklusive deras blodprover, hade då varit helt normala. Efter ett tag valde sedan hälsomyndigheten i Kalifornien att släppa en rapport där de ansåg sig ha hittat förklaringen till att vårdpersonalen hade blivit sjuka. Deras teori var att samtliga 23 personer ska ha drabbats av masshysteri eller masspsykos. Så helt enkelt att en person i personalen, och troligtvis då kanske sjuksköterskan Susan Cain, hade varit under ovanligt mycket stress och press mentalt och därför hade svimmat av inne i behandlingsrummet. Därefter ska fler och fler personer ha börjat uppleva liknande symptom och börjat må dåligt trots att det inte fanns några fysiska eller medicinska belägg för det. Gruppen ska alltså ha drabbats av så kallad masspsykogen sjukdom. Och rent krasst var alltså slutsatsen att det måste ha varit psykiskt och att sjukdomssymptomen egentligen inte fanns där på riktigt. Den här förklaringen blev inte alls särskilt populär bland de personerna som faktiskt hade varit med inne i behandlingsrummet under kvällen den 19 februari. De arbetade inom vården och var extremt vana vid stressiga situationer. Många av dem hade långa karriärer och enormt mycket erfarenhet bakom sig. Flera personer tog därför illa vid sig av den här teorin och faktumet att hälsomyndigheten inte verkade lita på deras vittnesmål och att symptomen visst hade varit på riktigt. Givetvis kunde stress vara en faktor i väldigt många situationer, men inte den här gången. En av dem som absolut inte ville acceptera den här slutsatsen var AT-läkaren Julie Gorczynski, som var den andra personen som svimmade. Hennes symptom ska också ha varit värst av allas. Utöver att hon svimmade så drabbades Julie också av andningssvårigheter och hepatit efteråt. Hon fick svårigheter med att gå och fick till slut operera båda benen och gå igenom en omfattande rehabilitering under väldigt lång tid efteråt. Hon visste att hennes symptom var medicinska i allra högsta grad. Flera andra höll med Julie och till slut så valde man därför att återigen kontakta Lawrence Livermore National Laboratory. Det vill säga det externa labbet som hade hjälpt till att analysera proverna efter den andra obduktionen och som då hade upptäckt en hög koncentration av dimetylsulfon i Glorias lever. Labbet fick då frågan om de kunde tänka sig att återigen kika igenom all dokumentation som fanns för att hjälpa till att försöka lösa det här fallet en gång för alla. Personen som hade ansvarat för Glorias fall innan hade däremot inte tid. Så till slut landade all tidigare information i knät på en av hans kollegor, en man vid namn Patrick M. Grant. Och Patrick började sedan kolla igenom all information på nytt och kände då till slut att det var någonting som han reagerade lite extra på. Och det var faktumet att man hade upptäckt spår av DMSO i Glorias kropp efter den första obduktionen. Utöver det så hade ju hans egna labbkollegor senare upptäckt en ovanligt hög koncentration av dimetylsulfon i Glorias lever i samband med den andra obduktionen. Patrick visste nämligen att om man tillför syre till DMSO så kan det istället omvandlas till dimetylsulfon, vilket alltså skulle kunna vara förklaringen till att man upptäckte just dimetylsulfon i kroppen. Den här teorin gav också en potentiell förklaring till varför vårdpersonalen noterade små kristaller flyta runt i provröret med Glorias blod. För tydligen är det så att dimetylsulfon kristalliseras ungefär runt rumstemperatur. Och som vi var inne på förut så är ju inte dimetylsulfon i sig farligt. Men om syre sen tillförs till dimetylsulfon så kan det skapa ett extremt farligt kemiskt ämne som heter dimetylsulfat. Det här är en färglös vätska vars ångor är rent av livsfarliga och som vid inandning kan orsaka flera av de symptomen som vårdpersonalen upplevde. Bland annat yrsel, slöhet, andningssvårigheter, illamående, kramper och medvetslöshet. Patrick och labbteamets generella teori var då att dimetylsulfonet hade brytits ner i samband med att man tog blodprovet från Gloria och att de olika beståndsdelarna kom i kontakt med syre och att de därefter ska ha omvandlats till dimetylsulfat istället. Det finns också uppgifter kring en annan teori om att dimetylsulfon ska ha omvandlats till dimetylsulfat i samband med att man använde defibrillatorn för att behandla Glorias hjärtstopp. Teamet som jobbade på Lawrence Livermore National Laboratory blev väldigt exalterade över att de nu äntligen verkade ha hittat den mest troliga lösningen. Och i slutet av 1994 så presenterade de sina fynd för Riverside County. De ska dock ha varit extremt tydliga med att det här absolut inte var skrivet i sten och att betydligt fler tester behövde utföras för att kunna bekräfta teorin. Men det här brydde sig inte Riverside County om särskilt mycket och de valde istället att publicera studiens preliminära resultat. Ännu ett agerande som skapade ilska och frustration hos familjen Ramirez, som var fortsatt övertygade om att både sjukhusets ledning och Riverside County bar någon form av skuld för Glorias mystiska död. Familjen ansåg att de bara ville få ut den här studien så snabbt som möjligt för att hålla sin egen rygg fri och för att kunna lägga över ansvaret på Gloria. För sjukhuset hade ju troligtvis inte kunnat göra så mycket för att förhindra den här situationen eftersom att de såklart inte visste att de här ämnena fanns inuti hennes kropp och skulle kunna reagera vid kontakt med syre. Det ska också sägas att den officiella dödsorsaken förblev densamma, det vill säga att Gloria dog av hjärtstopp till följd av akut njursvikt orsakad av livmoderhalscancer. Helt naturliga orsaker. Den här teorin från Patricks team var egentligen alltså bara förklaringen till vad som hände med vårdpersonalen som behandlade henne. Men ett par år senare så utfördes ännu fler tester som bekräftade och gav betydligt mer stöd åt den här studien. Däremot finns det väldigt många inom den medicinska och vetenskapliga världen som är fortsatt skeptiska och anser att det finns en hel del brister i studien och att det här fallet är långt ifrån löst. Men överlag och under årens gång så har det här ändå blivit den mest allmänt accepterade förklaringen eftersom att ingen hittills har lyckats hitta ett bättre och mer sannolikt svar. I alla fall inte ur ett vetenskapligt perspektiv. Gloria Ramirez blev som sagt bara 31 år gammal och lämnade bland annat efter sig sina två barn. Och hon må ha kallats för The Toxic Lady av media under alla dessa år, men för hennes familj, vänner och alla som kände henne så var hon den totala motsatsen. Hon var en älskad partner, mamma, syster, dotter och vän. Och drygt 100 personer närvarade vid Glorias begravning. Trots allt som hade hänt från den kvällen hon dog och fram till begravningen så blev det en otroligt vacker ceremoni. Och prästen fick i uppdrag att sjunga en av Glorias absoluta favoritsalmer, Amazing Grace. Ja, hörni, det här var alltså fallet kring Gloria Ramirez. Och det ska sägas att det finns betydligt mer information att ta del av där ute för er som vill. Bland annat finns det väldigt många artiklar kring alla de här kemiska processerna där allt har analyserats in i minsta detalj. Men jag kände faktiskt att det här kanske blev en ganska lagom nivå för oss som inte är experter inom det här området. Och en annan väldigt viktig sak att poängtera i allt det här är också att hela den här teorin, som mer eller mindre anses vara den vetenskapliga och medicinska förklaringen till kaoset som utbröt, den bygger mycket på att Gloria faktiskt hade använt sig av någon form av smärtlindrande salva eller gel innehållandes just DMSO och att det var därför som man upptäckte spår av just det här ämnet i hennes kropp. Men däremot verkar det inte finnas några superkonkreta bevis för att hon faktiskt hade använt sig av en sån typ av produkt. Och Glorias familj har alltid stått fast vid att de inte trodde att hon gjorde det. Så ja, man skulle väl kunna säga att det här medicinska och vetenskapliga mysteriet har blivit utrett och förklarat, men att det fortfarande finns en hel del oklarheter. Framförallt är det ju också omöjligt att någonsin kunna återskapa exakt samma situation som faktiskt uppstod inne på den här akutmottagningen i februari 1994. Och därav så kan man väl aldrig veta med 100% säkerhet hur det egentligen låg till och om det fanns mer mystik kring Glorias död än vad man idag är medveten om. Men förhoppningsvis så har ni i alla fall tyckt att den här veckans avsnitt har varit intressant att ta del av. Och som alltid hörs vi igen om exakt en vecka. Så tills dess säger vi helt enkelt tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.